Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, det här blir återigen ett coronaprogram för att det är ju det som vi allihopa funderar över just nu. Hur ska det gå med de gamla som har hemtjänst? Hur ska det gå med de som har äldreboendet? Och hur ska alla 70-plussare som har hållits instängda hela våren? Ja, när ska de få släppas ut och vad är det som gäller? Och då tänkte jag prata med en väldigt klok person som bor i Tyresö, som är ordförande för PRO Riks, nämligen Kristina Tallberg. Och henne har ni säkert sett i många olika sammanhang nu, och hon är en person som också har suttit i Tyresö kommunfullmäktige, varit politiskt aktiv när det gäller landstingsfrågor, så hon är verkligen en person som kan det här. Så nu ska jag ringa till Kristina och se vad hon säger.
Kristinas telefon, Börje.
Hej Börje, där är Ann Sandin Lindgren.
Ja men hej.
Hej, jag ska intervjua Kristina.
Hon kommer trippande här tror jag, det går jättebra.
Hallå ja.
Du är van nu med digitala samtal, eller hur?
Hörru, du är väldigt van vid det. Jag har sen den sista mötet jag var ute på sådär på riktigt, det var den 9 mars. Sen har jag haft allting digitalt. Med media och allting också.
Ja, jag förstår. Ja, varför jag ringer till dig är för att jag tänker att du är nog en av de personer i Sverige som kan mest om det här med äldrefrågor. Varför tror jag det?
Ja, för att jag är ordförande i den största och vackraste och finaste pensionärsorganisationen. Nej, men ja. Skämt åsido. Nej, för att jag är ordförande i PRO.
Ja, exakt. Och du har även erfarenhet av landstingspolitik, eller hur?
Ja, jag satt ju 30 år i landstinget.
Ja. Men äldrefrågorna idag, de är ju liksom blandade. Det är ju inte bara eller det som heter regionen nu för tiden som har hand om det, utan väldigt mycket faller ju på kommunerna.
Jag har ju varit kommunalpolitiker också i väldigt många år.
Jag vet. Tänkte att du skulle få säga det.
Ja, jag började ju egentligen min bana i sociala centralnämnden.
Jaha, gjorde du det? Ja, okej.
Okay. Mm. Det hette så på den tiden.
Ja, och Kiki, du är en sån här urinvånare i Tyresö, eller hur?
Ja, inte riktigt. Jag kom hit då när jag skulle, strax innan jag skulle fylla 8 år.
Jaha.
Men det var ju januari 1951, så jag är inte född i Tyresö.
Nej.
Jag är född i Stockholm och så bodde vi... Pappa jobbade ju som läkare på Umedalens mentalsjukhus i 3 år.
Ja.
Så vi kom från Umeå till Tyresö, för mamma och pappa tyckte inte vi skulle bo i stan. Och då hamnade vi bara utan tillfällighet i Tyresö. Och sen har ingen flyttat därifrån.
Nej, och din pappa jobbade väl som läkare här också i Tyresö, va?
Ja, han var socialläkare.
Vad var en socialläkare för någonting?
Alltså han hade hand om, det var som kommunen hade också verkligen. Det var alkoholrådgivningsbyrån, så att han var socialläkare. Jobbade med många som hade alkoholproblem eller var svaga, behövde stöd.
Ja, precis. Så du kan de här frågorna. Och nu måste jag ju fråga då den största frågan. Vad är det, alltså vilka frågor nu håller ni, alltså driver ni i PRO för att undvika att era medlemmar blir smittade av coronaviruset?
Nej, men från dag ett så har vår hållning varit att vi ska då hålla oss och följa Folkhälsomyndighetens restriktioner, det vill säga när det gäller gruppen 70 plus. Att vi ska undvika onödiga kontakter. Det här med att inte samlas i större grupper. Så att det är hela tiden vårt budskap i hela organisationen. Att vi som är då 70 plus, jag tillhör ju dem också. Att vi får inte gå ut och träffa mer än nödvändigt. Att vi ska gå ut på en promenad och röra oss om vi kan. Men då ska vi göra det på avstånd och med så få människor som möjligt. Och vi kan vara glada över att det här har drabbat oss den här årstiden. Idag är det väl lite regnigt, men det har ju varit ganska vackert väder. Så att det har gjort att man kan också på avstånd träffa varandra lite mer utomhus.
Och jag ska säga det att vi spelar in i den 13 maj så att man förstår allting med corona är ju lite datumstämplat tycker jag. Så att det är lika bra att vi talar om vilket datum vi spelar in det här programmet. För det kommer höras i 3 veckor framåt ända in i juni.
Ja.
Men Kiki, hur gör ni? Du och din man, går ni ut mycket?
Ja, vi brukar gå ut med stavar. Och jag menar, här i Tyresö så finns det ju väldigt mycket fina. Och vi har ju glädjen att vi är två som är tillsammans.
Ja.
De som vi känner för väldigt mycket, och jag gör, det är ju de som är ensamma. Alltså det är ju många som är ensamstående. Och det här med att man behöver ju träffa människor fysiskt och prata med varandra, se varandra.
Ja.
Men det är ju många som har ganska stora begränsningar där. Så att där försöker vi göra så med massvis med olika aktiviteter genom att uppmana alla våra medlemmar så mycket som möjligt. Att man inte bara försöker se de här som man har närmast omkring sig, kompisar. Utan man försöker se lite vidare. Har jag någon äldre som jag känner? Framförallt de som kanske bor själva. Som kanske skulle bli väldigt glad om jag tog och ringde. Eller att jag skrev ett litet brev. Eller att jag skrev ett litet kort och hörde av mig.
Mm.
För att det där är ju, för, om vi säger så, för PRO. Och så är det ju så här att vi är ju vana vid att varje dag i hela landet så har vi massor med aktiviteter. Stora och små
sammanhang. Ja, hur går det då?
Nej, men allting är ju stort sett nedsläckt. Det enda som vi kan göra det är att träffas i väldigt mindre grupper, lite oorganiserat, och sen umgås också digitalt. Och där finns det en hel del intressanta saker. Men all den här andra verksamheten, men det bara är Tyresö, PRO Tyresö har ju mängder med aktiviteter varje dag. Annars det är studiecirklar, man sjunger i kör, man spelar teater, man har gymnastik, man simmar, man reser tillsammans, man åker in till stan på museum och så vidare. Så alltså alla typer av aktiviteter, studiecirklarna inte minst, de ligger ju ner allt det där.
Jag ska prata med Bosse Furegård precis om det också, så att han får berätta, för att man lyckas i alla fall göra en PRO-tidning, vet jag, som jag tror är väldigt välkommen till de som är med i PRO.
Ja, det ser vi ju också. Att vi har ju till exempel Riksorganisationen, det perspektiv som jag då jobbar mest med. Jag följer ju vad som händer i Tyresö också, självklart. Men vi har ju vår tidning, och vår tidning då, den når ut till de här 320 000 medlemmarna.
320 000 medlemmar, det är jättemycket ju.
Ja, vi har PRO, och vi har ungefär 1300 föreningar i hela landet.
Oj.
Det är liksom enda sätt som vi når alla.
Mm.
För att det är ju så att många har inte e-postadresser. Däremot så vet vi, och vi har samlat på oss hittills ungefär 120 000 e-postadresser. Och jag har under den här tiden, senast igår så publiceras, du kan ju titta på vår hemsida, så publiceras det sjunde ordförandebrevet. Där jag vänder mig direkt till våra medlemmar.
Mm, jag brukar läsa dem faktiskt. Du lägger ut dem på Facebook, eller hur?
Ja, det också. Så där är ett sätt. Men då kommer vi i kontakt också. Så ber jag dem att vidarebefordra informationen också.
Mm.
Sen har jag också, för att få med det här med kontakter och samhör, så har jag nu också ungefär lika stor utsträckning varje vecka, minst en gång i veckan. Då har jag också det här med ordförandemöten med alla våra distriktsordförande. Vi har 26 distrikt. Sen är det de som sitter i vår riksdagens styrelse som inte är distriktsordförande. Så vi är ungefär 30 personer som jag har telefonmöten. Nu ska vi ha på Zoom då, här nu varje vecka.
Funkar det, tycker du?
Ja, och där ber vi att varenda distrikt ska berätta hur det ser ut i deras distrikt och vad de gör. Och jag och förbundssekreteraren är med. Vi kan också berätta, vad gör vi? För det som vi kan göra allra mest och som har betydelse just nu för riksorganisationer, det är ju att vi stenhårt driver intressefrågorna. Jag vet inte om du har läst Aftonbladet idag, så har vi en debattartikel, jag och förste vice ordförande Jan Andersson, när det gäller pensionerna. För att det kom ju här för någon vecka sedan, så kom Pensionsmyndigheten med en prognos om att man ser att det blir en sänkning på 1,5% av pensionerna här nästa år.
Mm.
Och då har vi skrivit den här debattartikeln där vi ser att det här är något som vi tycker, där vi pratar att regeringen då, att det här ska inte ske. Utan här lider så många pensionärer just av det här pandemin just nu. Och då ska man inte behöva också lida ekonomiskt utav det hela. Nej. Och dessutom så har ju många pensionärer så kostar det lite mera. Jag menar en del som ska handla digitalt. Mm. Så på många ställen så kostar det ju mer att handla digitalt än om jag kunde gå till butiken och handla. Och alla har inte hjälp. Nej, att få handla. Däremot så vet jag att ICA i Tyresö har en fantastiskt fin service till de som är i den här åldersgränsen.
Ja, i riskgrupperna.
Ja.
Och kyrkan faktiskt samordnar väldigt mycket hjälp. Där ungdomar hjälper till och kör ut.
Ja, just det. Men där är ju också det här som kom förut att många vill hjälpa till. Och där har vi också så att alla är ju inte snälla och hyggliga som vill hjälpa till heller. Så att vi har ju uppmärksammat till också en försiktighet att släppa in okända människor. Men det finns många. Så att, men man har vad jag vill komma till är att det också finns lite fördyrade kostnader i detta. Så att vi påpekar ju det här. Sen är det klart att där vi agerar väldigt mycket och där vi har blivit väldigt, väldigt upprörda. Det är ju då, vi har ju varit det tidigare också. Det är ju hur äldreomsorgen bedrivs.
Ja, för det var det jag ville komma till. För det måste man ju säga är ett gigantiskt misslyckande.
Ja.
Och om man då säger så här att syftet var att skydda de gamla och sköra.
Mm.
Och sen vet man hur det fungerar när man har haft gamla föräldrar själv. Man vet, jag vet hur det funkar både i hemtjänsten. Det är jättelätt att få sommarjobb på hemtjänsten. Min dotter har haft det och kompisars barn har haft det.
Mm.
Och sen vet man också vilken enorm personalomsättning det är i den här äldreomsorgen. Och när man då säger från myndigheterna att det här förstår vi inte hur det har kommit in på äldreboendena. Vi förstår inte hur mycket gamla blivit smittade. Det är ju väldigt konstigt tycker jag att man inte förstår det.
Ja.
För att om det fanns någonting man tänkte på från början så var det ju liksom okej, man får inte träffa sina anhöriga. Men varför får jag träffa 15 olika personal på 2 veckor som är snitt för hemtjänsten till exempel?
Ja. Nej, men det där har vi ju påpekat också de här missförhållanden långt innan den här pandemin kom.
Ja,
vi har inte
exakt.
Och det är en väldigt viktig fråga och vi vill ju se, för det första, det tar ju lite tid, men vi vill se att det finns ett annat laglig grund för hur man ska få insatser, både hemtjänstinsatser och också det här med särskilt boende. Där vi ser att idag så är det ju en del av socialtjänstlagen som säger att om man får insatser så ska man leva under en skälig levnadsnivå. Och det där tolkas väldigt olika och har blivit en tolkning från många kommuner till minimala insatser. Här till är jag nöd och tvungen. Utan vi vill ju se att det ska vara goda levnadsvillkor. För många ska ju också leva med sådana här hjälpinsatser från kommunernas sida. Inte en kort tid som det är till exempel med försörjningsstödet. Där man hoppas att med hjälp och stöd så ska man komma tillbaka till arbete. Men här blir det ju så att säga en många gånger en livslång situation och då ska man ju kunna leva under goda levnadsvillkor. Så vi vill egentligen ha en egen äldreomsorgslag. Nu finns det många statliga utredningar som pågår just nu, men det är det första som vi håller på att jobba väldigt mycket med. Och sen så har vi ju också bildat en allians med Kommunal. Arbetarförbundet för de som organiserar ju de undersköterskor och de som jobbar då inom äldreomsorgen i första hand och där vi ser att de måste få de bra trygga arbetsvillkor och heltid och annat och bra förutsättningar att göra sitt jobb, ja då är det också bra för de äldre.
Självklart är det så.
Och de har inte detta idag.
Nej.
Vi kräver ju minst undersköterska också för att, som en del säger, att man pratar ibland om att det är enkla jobb och det är absolut inga enkla jobb att komma hem till någon äldre och hjälpa till med olika insatser.
Inte idag när de är så sjuka, för att det ska man ju också tänka på att när jag var ung och gick i hemtjänsten, då fick jag liksom damma och liksom städa lite grann. Alltså idag är ju de som får hemtjänst ofta väldigt sjuka. Så att det är ju sjukvård i hemmet som många tvingas få. Ja. Så att det är en helt annan. Jag tror att ibland tänker man hur det var för 20-30 år sedan. Det är ju väldigt förändrat idag. Och likadant om man kommer in på ett boende. Det är ju inte lätt att få plats på ett boende. Och de flesta bor ju inte där så länge. Därför de hinner dö. Därför att de är så sjuka. Och det är samma sak också på våra akutmottagningar. Att man skickar in väldigt sjuka människor hela tiden. Som är gamla. Så hela den här delen. Att man låtsas som att man är frisk hela livet. Nej. Det är man ju inte. Man är ju väldigt, väldigt sjuk på slutet.
Ja, och jag menar här handlar det ju också om att du ska kunna få hjälp av efter dina behov. Och även om du gör sådana här insatser som hjälper till att städa. Så du måste se det i ett sammanhang. För en del kan det vara så att du ska hjälpa till och stödja så att du kan bibehålla några av dina funktioner också. För får du aldrig hjälpa till exempel att kanske sätta på kaffet.
Ja.
Någon annan gör det för det går mycket snabbare. Va? Då tappar du helt en massa förmågor. Och därmed hjälpa till lite med matlagning och sådana här saker. Efter förmåga naturligtvis. För det ligger ju i den här omsorgsbiten. Men en del tycks tro att det är bara någon som ska in. Att man ska ibland rundsmörja. Som en maskin, och det här handlar ju om människor, och då tar det lite olika tid också hur man kan göra det här. Och det är grannlaga, och det handlar också om till exempel med maten, så handlar det om att ha kunskaper om att väldigt många av dem som man då ger insatser till, de har väldigt många mediciner, och då är det ju viktigt att man också har det här så att med näring och att man får i sig tillräcklig näring. För får du inte det så kan du inte tillgodogöra dig de mediciner du har. Då kommer fallolyckor och alltså det är liksom ett ekorrhjul här så att säga. Och det gör ju att det måste vara utbildad personal. Nu kom det ju satsningar på det igår från regeringens sida och det är väldigt bra.
Igår är alltså den 12 maj vill jag bara säga.
Ja just det. Så det är ju väldigt bra. Men Och där kräver vi också det här. Så att därför vill vi ser att vi måste ta ett stort helhetsgrepp om hur det här ska. Och det kommer också att kosta pengar. Mm. Det är inte så att man kan använda äldreomsorgen i kommunerna som sparobjekt.
Nej.
Utan här måste det satsas faktiskt. Ja.
Ja, men Kiki, det jag undrar över. Jag som precis har begravt min gamla far som också blev väldigt sjuk på slutet och fick omsorg. Och då när man hamnar i en situation som anhörig så upptäcker man ju det att han kan ju inte jobba för sina rättigheter.
Nej.
Han är helt hjälplös.
Mm.
Och jag då som anhörig, jag ägnar mig dygnet runt nästan åt att försöka hjälpa till i den här processen. Och när man får hemtjänst i början, ja då ska man ska liksom, ja, vad är hans mikro? Ja, men han har aldrig haft en mikro hela sitt liv. Han kokar potatis.
Mm.
Alltså allt det här som skulle fixa, ja, bort med hans gamla säng, in med någon sjukhussäng, men alla trösklar, han kunde inte ta sig. Så det här att bli anhörig då till en väldigt väldigt sjuk förälder, det är inte så att man börjar och bråka med kommunen, man är så utsatt också som anhörig för att allting ska funka med nycklar och människor. Och då tänker jag så här, vilka orkar driva de här frågorna? För lite grann så kan jag tänka mig när man går in också i en pensionärsorganisation, då vill man ju inte prata bara sjukdom och död, då vill man prata boll och frågesport och resor och nu är vi 70 plus och vi har världens chans nu att leva livet. Och så liksom, det är ju svårt, de här riktigt tunga frågorna, de här äldre, sköra, sjuka. Det är liksom, det är inte så sexigt med de frågorna. Det är det som är så tråkigt, att det är liksom, de frågorna vill vi inte veta. Man pratar om liksom eget boende. Ja, men när man blir riktigt sjuk, då är man så sjuk så att man ligger i en säng och man kan inte ta sig upp till toaletten. Alltså man pratar ju inte så mycket om hur eländigt det är egentligen. Och vem driver de frågorna? För PRO, som jag ser det, en jättepositiv organisation för friska pensionärer. Och de majoriteten är väl friska egentligen, för ni har ju väldigt mycket starka friska pensionärer.
Men då vill jag säga emot dig, Ann.
Ja, för höra, det var bra. Det vill jag att du ska göra.
Ja, men alltså det är självklart. Alltså vi har ju stora uppgifter. Vi har ju tre generationer, åtminstone inte fyra generationer som medlemmar. Från de
om vi säger 65-åringarna som nu är födda 1955, ja, upp till de som är över 100 år. Och flera är ju, det är ju ingen homogen grupp, utan du har de pigga, du har de krya, du har de sjuka, i blandade åldrar.
Vilken är majoritet? Vilken grupp är störst? Är det de friska pensionärerna?
Nej, men det är klart att bland de 320, jag menar, du har ju en trend i samhället. Om du räknar från 65 år så håller vi oss, om vi inte drabbas av sjukdomar, så håller vi oss pigga och krya till ganska hög ålder. De flesta av oss. Så det är klart att det finns det. Men vi kan ju inte sluta och driva. Vi driver ju inte frågor bara för de som, vi har massvis med aktiviteter för de som är, och det är ett sätt att hålla dem också friska,
exakt,
och fria.
Exakt.
Så det är förebyggande arbete och skjuta upp, och det här med att också minska på det här med ensamhet och, som är ett annat gissel. Men sen måste vi driva, precis som vi driver frågor om pensioner, så är det ju vår plikt. Och vi, att också driva de här svåraste frågorna och existentiella frågor om att det finns till exempel som är det här med att vi ska ha en värdig och bra palliativ vård och alla de här svåra frågorna. De måste vi också driva, och de driver ju vi väldigt mycket på riksnivå.
Det gör ni alltså?
Ja, det, jag gör ju inget annat, jag får säga.
Nej, okej, på riksnivå, det kanske jag är som ser den mest lokala nivån.
Ja, men sen våra distrikt driver ju frågor. Vi har ju också de regionernas pensionärsråd och landstingets tidigare pensionärsråd, där man driver också frågor och talar om hur ska sjukvården se ut. Men det som vi har då som pensionärsråd, vi har ju ingen beslutande rätt, utan vi måste hela tiden påverka politikerna. Så att det, om det ska stiftas lagar eller det ska komma nya förordningar och regler på nationell nivå. Så jag jobbar ju mest på den nationella nivån naturligtvis. Så jobbar ju våra distriktsföreträdare framförallt på den regionala nivån. Och sen vet jag då att PRO Tyres och de som sitter i kommunala pensionärs- och bostadsbolag och de får jobba mer med kommunen. Men sen stöttar ju vi våra, så vi har de här ledamöterna i de kommunala pensionärsråden med utbildningar också från riksorganisationer, och utbilda de som sitter i de här regionernas pensionärsråd. Sen sitter vi med i, har suttit idag i en utredning, statlig utredning. Vi sitter med som experter i jättemånga statliga utredningar. Jag sitter i den här socialtjänstutredningen. Jag sitter i fast omsorgskontakt, jag sitter i äldrerutredningen, vi har suttit i andra sådana här.
Oh, herregud. Ja.
Och de har, jag hade möte med äldrerutredningen idag till exempel, hela förmiddagen. Och då sitter vi i dem, och sen är vi remissinstans i alla de här. Vi sitter med i olika grupper i Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och så vidare och så vidare.
Varför har man bantat ner så mycket med äldreplatser? Liksom? Idag måste man i stort sett vara dement för att komma in på ett boende eller vara väldigt, väldigt sjuk innan man får en plats. Det är ju inte lätt att få en plats när man är väldigt gammal och väldigt sjuk.
Ja, men det kom ju en tid då när man trodde, man fick en övertro på att det fanns en del äldreboende som inte var särskilt bra tidigare. Vi kan inte säga att de var, alla var ljuvliga ställen. Nej. Utan många var ganska dåliga bostäder, och så kom det här med skillnaden hur mycket landstingen skulle ha med de här sjukhemmen, och så skulle kommunerna ta över mera den vården också i kommunalt ägo på 90-talet, alltså ädelreformen.
Mm.
Och man överförde pengar. Men det gick lite för fort tyckte jag. Vi från landstingssidan, vi ville att det där skulle ta lite längre tid. Men kommunerna var väldigt ivriga att ta över. Och sen kom det en övertro här. För det är klart att de flesta äldre, de vill så långt som möjligt, så vill de bo hemma.
Ja, det vill man.
Det vill man. Men idag har det blivit så här att antingen man vill eller inte så tvingas man till att bo hemma ännu längre tid än vad som är bra.
Ja.
Och då har det blivit så att vi har ju sett i Tyresö att det har varit svårt att få äldreomsorgsplatser.
Mm.
Och det här som man hade då med avtal med Malmköpings kommun och andra, det är ju förfärligt.
Ja, för det är det.
Mm. Då har du anhörigperspektivet också. Där man skiljer på att om du skickade folk till Malmköping som är ganska många mil härifrån, och om du inte kör bil själv,
mm,
så tar det ju en hel dag för dig att komma dit och till och från. Och då bryter man den här kontakten också. Och den ser vi ju just i den här pandemin nu. Hur förödande det är att du bryter kontakten med anhöriga. Där man inte kan träffas. Men det är en särskild situation. Men här tidigare var det ju så att det var planerat att man skulle inte ses. Mm. Eller svårigheter att ses. Och det blir inte bra då. Och nu börjar man bygga mera.
Ja, det gör man.
Och där har vi också legat på. Så vi ligger ju på som iglar i den frågan. Och det gjorde man i Tyresö också. Men i hela landet. Och då kom det en övertro på det här. Och sen kom ju det här med att man i Stockholms kommun nu. Där du har den största smittan på inom äldreboende och också hemtjänsten. Där ändrade man ju det här. Där har man ju väldigt mycket privata utförare i hemtjänsten. De har 77 olika företag i Stockholms stad. Kommunerna har ju ansvaret även om du har en kommunal eller annan utförare. Det är ju samma sak i Tyresö där du har vardagar som en utförare. De måste ju följa de reglerna. Och går någonting fel på vardagar så är det ju kommunens yttersta ansvar. Även om du har en annan privat utförare så att säga. Om det inte är kriminella saker som händer. Men det är inte det. Men alltså kommunerna har alltid att oavsett vem man har gett uppdraget till. Så kan man aldrig dra sig ifrån. Och då ger man ju. Man talar ju om att det här är det vi vill ha. Och det är kvalitet vi vill ha.
En fråga jag måste ställa dig, det här med hur viktigt det är med liksom anhöriga och närstående. För det konstiga nu tycker jag har ju också släktingar som har hemtjänst. Inte i Tyresö men i en annan kommun. De har ju jättemånga människor som kommer och går i deras hem. Som springer från den ena till den andra. Men de är ju tillsagda att inte träffa sina barn. Så att de får alltså inte träffa sina barn som faktiskt skulle kunna bry sig om dem och vara där mycket mer. Som var där hela tiden förut och hjälpte dem. Mm. Därför anhöriga ska inte träffa sina gamla. Men däremot så har de 20 stycken från hemtjänsten som springer där. De springer faktiskt. Därför att de har 7 minuter att göra det, 11 minuter att göra det. Så de har ju jättesnabbt att springa från den ena brukaren till den andra. Och det här blir också jättekonstigt tycker jag med de här råden. Att de människor som kanske skulle kunna tänka sig och liksom sitta i flera timmar med en gammal människa, de får inte komma.
Nej.
Så att det är liksom, vi har ju väldigt konstiga råd idag som inte går ihop.
Nej.
För att om jag hade, nu lever inte mina föräldrar, men hade min pappa fortfarande levt, då hade jag verkligen sett till att inte vara smittad när jag gick dit. Men nu springer ju hemtjänsten, de är tvungna och de är så få och de är så lågt betalda och de kanske inte hinner med. De har ingen skyddsutrustning. Ja, så att det är inte så konstigt att smittan kommit in i äldreboendena eller inom hemtjänsten.
Nej, jag håller fullständigt med det. Och det är ju så här att i Stockholms kommun med de regler de har så kan ungefär nästan upp mot 50% av personalen vara timanställd.
Ja, jag vet.
Och då har ju de också i sin grund har de ju dåliga anställningsvillkor. Nej, men som kommunal också har sagt att nu med smittan att det kan ju vara så att många inte har råd att vara hemma om man misstänker missa.
Nej. Och man kanske till och med smittar när man inte känner att man är sjuk. Det är det som är svårt också. Nej.
Ja, sen har vi sagt ifrån hela tiden det här med att, jag menar, att det är mellan 12 till 16 personer som kommer hem under en 14-dagars period. Det är förödande. Man ska vara så få som möjligt som kommer hem till de som har hemtjänstinsatser. För att de är som vi sa förut så är de är sköra. Alltså de har stora omsorgsbehov och ska inte utsättas. Och det blir ju också för många väldigt förvirrande. Vi vill också komma ifrån det här minutsystemet. För det är inte människovärdigt.
Nej.
Jag menar, vad har du för hjälp av att någon svissar förbi dig i 5 minuter? Det blir oftast för en äldre person mycket mer förvirrande istället
exakt.
För att den får komma och göra ett ordentligt jobb.
Ja.
Och stanna ett tag och göra flera saker samtidigt. Mm. Sen är det kanske vissa situationer som inte minst hemsjukvården kanske ska komma och lägga om ett sår.
Det är en helt annan sak. Det är en helt annan
ja,
sak.
Då måste du komma. Men de här andra insatserna där du också har massvis med som springer om varandras olika företag.
Jag vet, jag har sett det med egna ögon. Jag har till och med bekanta nu som i rädsla för sina gamla har tagit hem sin gamla mamma över 90 år och isolerat sig i en sommarstuga för att tänka att det här kommer ju inte gå. Och det ska man ju inte göra, men
nej.
De känner att ja, men vi vill inte att det springer massa människor hos nej. Mamma nu. Det går inte.
Och där kan vi bara säga för att sammanfatta det här att nu det här det är ett misslyckande att man på grund av för det mesta, det är ju inte entydiga bilden i hela landet, att en sån nej. Dålig organisation och att man har inte sett att vilket ansvar det här är. Därför måste man göra om hela det här med äldreomsorgen ja. Och se att den utgår ifrån de äldre och de anhörigas behov.
Ja.
För att det är klart att du har ju det här med anhöriga. Oftast den främsta anhörigen är oftast en mer eller mindre jämnårig partner.
Ja.
Och som går på knäna så att säga. Och som måste också kunna få stöd och avlastning. Och där du kanske idag inte kan få den där avlastningen
nej.
Heller. För
nej.
Att du är ju livrädd att skicka iväg din anhörig till något ställe. För man misstänker det här med smitta
ja,
och så vidare. Och så att det är väldigt mycket arbete och vi kommer att gå ut på riksorganisationen nu och be våra ledamöter i de kommunala pensionärsråden att ställa vissa frågor om hur det ser ut på bland annat de här punkterna
mm.
och kunskapsläget och det här med basala hygienregler och allt. Då hoppas vi att vi ganska snart, vi har inte skickat ut det riktigt än men det är på väg ut. Att vi ska kunna ha en helhetsbild hur det ser ut i alla 290 kommunerna i landet. För det kommer,
ja, fantastiskt bra.
Det ser olika ut. Men vi måste göra någonting för att förbättra förhållandena. Och det jag tror från början det är ju att när det här kom så blev man så över. Ja, alltså det var ju någonting som ingen hade planerat. Ingen trupp skulle hända i den här omfattningen. Och sen att folk skulle bli så, de som har drabbats också, många i alla fall, en ganska stor grupp, blir så oerhört svårt sjuka och kräver också sjukvårdstid så lång tid. Det var ingen som trodde. Och då på något sätt så glömde, då ägnade man all tid åt sjukvården.
Ja, exakt så.
Och där har du ju oftast utbildat personalen då med läkare, sjuksköterskor. Och
alltså jag kan inte längre lyssna på de här olika intervjuerna av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och vet du det, samhällsskydd och beredskap och säga, men som säger så här, vi förstår inte varför, vi hade ingen kunskap om det här, vi visste inte hur, alltså hur kan man sitta och säga så när jag tror att alla som haft en gammal människa inom sjukvården kunde tänka att hur skyddar vi dem? De har ju ingen möjlighet. Därför att jobbar man inom sjukvården eller med en gammal människa så är man ju 10 centimeter från deras huvud när man ska bära dem, lyfta dem, ta upp dem, mata dem. Alltså det är ju inte så att det är liksom Einstein som behövs för att räkna ut att det här inte var något bra.
Nej, men du har ju också det här som vi har påpekat förut att man har ju haft en syn på äldre att vi på något sätt inte att vi liksom inte har så mycket att tillföra i samhället med kunskaper. Och det där vägrar ju vi acceptera, vi säger istället tvärtom att vi har ju lång erfarenhet, vi har jobbat
exakt
på samhället
så.
Alla områden i olika nivåer, så det finns alltså enorm kunskap och att man ska inte bestämma över de äldres huvud utan också lyssna på vad vi säger.
Håller verkligen med.
Och där, om du tittar på Sveriges riksdag då, som ska stifta lagar, då har du 0,8% av riksdagsledamöterna som är över 65
exakt.
År. Och 65-åring är ju en ganska ung person faktiskt. Men du har ju alltså, så de flesta har ju inte den här kunskapen
man har teoretiska kunskaper, men man har kanske inte mött så mycket det här med att ha äldre anhöriga också som är uppe i väldigt högre ålder.
Nej, du kan ha rätt i det. Eller så är de här frågorna inte tillräckligt intressanta. För det är mycket lättare att prata om enklare frågor. För det här är en av våra viktigaste frågor, tycker jag, när det gäller välfärd. Hur vi behandlar de äldsta och svagaste. Och det är fantastiskt bra att det finns såna här bra pensionärsorganisationer, för nu tänkte jag inte uppehålla dig mer, för nu har jag kört över vår programtid. Så att jag vill bara säga dig, Kika, att jag är stor beundrare av dig som är så klok. Jag lyssnar på dig i olika sammanhang. Jag blir glad när jag ser dig på tv. Jag ser vilka kloka saker du skriver, där du skriver saker. Så att det är jättebra att det ändå finns det engagemanget som finns inom många pensionärsorganisationer. Jag hoppas verkligen de lyssnar på er.
Jag kan väl säga så här att jag är väldigt stolt över att vara ordförande i PRO. Denna enorma stora, en av de största folkrörelserna som bärs upp av äldres erfarenheter och kunskaper. Och jag kan inte göra allt och jag kan inte allt. Men jag har så många som kan så mycket och tillsammans så kan vi väldigt mycket. Och jag tvekar inte att höja min röst och de äldres vägnar i vilken fråga som helst.
Jag vet.
Så att det här känns, jag är djupt bekymrad, och jag ser också att vi måste, när det här har kommit förbi det här akuta tillståndet, så måste vi dels jobba för att få en värdig äldreomsorg värd namnet, men vi måste också, och där sätter jag min tillåt till alla våra föreningar också i landet, att så fort det här, att man sätter igång med väldigt mycket aktiviteter, mycket mer än vad vi har idag faktiskt, för att det kommer finnas ett uppdämt behov.
Det tror jag också.
Av många äldre att få göra någonting roligt och någonting utvecklande tillsammans, att man kan lära och att man kan vara flera människor tillsammans, och sen också naturligtvis de här privata vilarna, att kunna få vara med sina barn och barnbarn. Och du har ju fått barnbarn nu också.
Ja, exakt.
Ja, men det är ju den där glädjen. Att
ja, det är bara glädje. Det är bara glädje. Och vet du, det var roligt förresten att ni gjorde den här roliga saken med Erik Linder. Ni har ju bra samarbete med Erik Linder som spelar musik på nätet. Det är ju faktiskt jättebra.
Ja, alltså det var ju lite rolig. Erik tog ju kontakt med oss och frågade vad han kunde göra, och vi gör ju ganska mycket på nätet, och då var det lagom till påsk, så att jag tyckte att det passade med ett musikaliskt påskägg, och det tog sig emot med stor glädje. Men jag vet att man gör såna här saker, och vi jobbar ju också väldigt mycket ihop med ABF i hela landet, vi är medlemmar i ABF.
Ja.
Och där gör man ju också såna här olika kulturaktiviteter, ja, också på nätet. Så att det finns väldigt, väldigt mycket att göra, och det är bara att vi får hålla ut. Men jag tycker också att det är viktigt att vi ser oss omkring till varandra. Och sen vill jag ändå säga till den personal som finns inom äldreomsorgen, ja, att de ska också känna ett väldigt stort stöd. Och du ska man ta, tycker jag, också de som finns. Som inte har utbildning, de ska ta alla chanser till att få utbildning, för att jobba med människor, också människor i hög ålder. Men många äldre har så mycket att ge, och man får tid att sitta och lyssna och prata istället för att bara springa förbi, så blir ju det här också väldigt, väldigt fina arbeten. Sen måste de som har ansvariga politiker och också tjänstemän, de måste ta sitt ansvar och fundera på, är det här en äldreomsorg som jag själv vill vara del av som äldre eller anhörig?
Ja, och det måste få kosta. Det är en av de saker, vi kan ju inte göra någonting åt att vi blir gamla. Så att vi bör ju se till att, alltså, jag säger så här, om det är någonting man vill, att höj skatten så de äldre får en schysst ålderdom.
Ja, alltså det kommer att krävas resurser. Och det har ju inte visat med, det har ju visat det här med att kommuner och regioner nu ropar på pengar då från statens sida. Det här kan ju vara ett tag, men sen är det ju den grundläggande stora kostnaden för äldreomsorgen. Ja, det är ju hur hög ska vår kommunalskatt vara?
Jag vet.
Även om det får statsbidrag, så att säga, här statliga bidrag. Det är den lilla biten. Den stora biten är ju det som vi solidariskt, alla pensionärer och andra. Jag tycker att vi bidrar genom att betala skatt efter förmåga alla.
Ja.
Och då ska vi också kunna ha rätt att ställa krav på att det här ska vara en bra äldreomsorg.
Håller med. Nu får du återgå till alla dina viktiga saker. Jag blev nästan lite trött när jag hörde på alla uppdrag du hade. Jag fattar inte hur du hinner med.
Jag jobbar heltid.
Ja, jag vet. Och jag fattar inte hur du orkar och hinner med. Men det är fantastiskt att ni är så många som jobbar med det här. Och de flesta jobbar ju väldigt ideellt också. Och det är ju också en fantastiskt bra grej. Och jag tror att man tycker det är roligt. Och förut var vi nere på Friskis och Svettis. Där var ju halva PROs, vill jag tala om. Allihopa var där nere och träna. Nu är inte vi där längre. Men alltså det finns ju väldigt mycket duktiga PRO-are i Tyresö.
Nej, men det är så här att jag tycker också att det här är så viktiga frågor. Och det här är ju frågor med att hjälpa och stötta människor. Och det här sociala engagemanget, det har jag ju haft med mig hela mitt liv.
Jag vet.
Då finns det ju sådana här bra möjligheter att jobba. Men jag tycker inte att det här är betungande. Och jag vet ju att vi når fram också till beslutsfattare. För att jag har ju suttit den här mellantiden, så har jag ju haft möte med både Stefan Löfven, statsministern, och Isabella Lövin, vice statsministern, med Lena Hallengren, med Ardalan Shekarabi, för att bara nämna några. Så att vi har de här mötena också på allra högsta nivå. Så att, och där känner jag väl att från samhällets sida där så har man en hög tilltro till vad våra organisationer, PRO, kan också göra. Och den kontakt som vi har ut mot alla äldre. Inte bara våra medlemmar, också i övrigt.
Ja. Tack för att du finns, Kicke Tallberg, eller Kristina Tallberg som du egentligen heter. Och tack för att du ställer upp i den här intervjun. Jag hoppas att du får en trevlig fortsatt vår och att du får någon trevlig sommar. Och för att du brukar ju resa och sånt, så att nu är det bara att vara hemma och kramas, eller hur? Krama din Börje får du göra. Det är i alla fall fantastiskt bra att du har denna kloka, trevliga man hemma, eller hur?
Det är jättebra. Och sen har vi ju vår vackra natur här i Tyresö.
Ja.
Vi får tillsammans göra det bästa i den här situationen. Så tack för att du ställde frågor till mig, och så har försökt att svara på bästa sätt.
Du är jätteduktig. Tack så hemskt mycket.
Tack.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag som ringde hem till Kicke Tallberg på Gudeterrassen heter Ann Sandin Lindgren.